Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast med mig Per Fjärdingby om amerikansk historia. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta själva huvudspåret här med översikten över USAs historia. Och förra avsnittet så tog vi det här ganska turbulenta året 1968, och det är ju lite av en brytpunkt på många sätt när efter all den här eskaleringen av våld och protester och sånt som sker det året, och sen ett presidentval på det med två viktiga politiska mord. Som vi såg så vann ju Richard Nixon, och det här blir ju lite av en brytpunkt. Man brukar oftast se 68 som en brytpunkt liksom, där det är så smått en konservativ era börjar ta vid, som sen förstärks med Reagan på 80-talet. Men så vi har ju egentligen den sista själva åren på 60-talet kvar, och sen så hoppar vi in då på 70-talet. Så det börjar bli riktigt modernt för att vara USAs historia då. Så det är där vi tar vid idag, och jag tänkte idag skulle kolla på Nixons utrikespolitik då. Hur han hanterar den och Vietnamkriget. Nixon hade ju ganska stora ambitioner när han blev president, alltså både för att försöka skapa harmoni på hemmaplan då efter de här kaotiska åren som vi såg då. Men han hade ju också lite grann ambitionen att försöka skapa en ny världsordning och verkligen göra avtryck internationellt och på det utrikespolitiska planet då. Nixons utrikespolitik präglas ju också mycket av den man som han tar med sig in i Vita huset, kan man säga då, som börjar som Special Assistant for National Security Affairs, Henry Kissinger, som sen då också blir utrikesminister då. Kissinger var ju född i Tyskland och hade judiskt påbrå, vilket gjort att han tvingats fly till USA 1938, och efter att ha tjänstgjort under andra världskriget så blev han professor på Harvard. Kissinger fick snabbt stort inflytande över både utrikespolitiken och både utrikesministern och försvarsministern, och blir på något vis den ledande kraften tillsammans med Nixon för att utforma USAs utrikespolitik då. Och från 73 så avancerar han som sagt och blir också då får posten som utrikesminister. De här två männens relation är ju på många sätt intressant, och de var ju inga jättenära vänner personligen så att säga, och deras samarbete byggde mer på någon slags ömsesidigt professionellt beroende av varandras ambitioner och uppskattade varandras tendens att hantera saker hemligt och kanske via intriger då, så att säga, men bakom varandras ryggar så misstrodde de varandra då. Nixon kallar ju Kissinger för psychopathic och Kissinger kallar ju Nixon för that madman, så att det är ju liksom, ja, de är inte riktigt alltid överens och lita på varandra. Men tillsammans hade de ju stort inflytande, och de menar att den amerikanska utrikespolitiken hade präglats alldeles för mycket av någon form av moralism och idealism. De ville ha en mer, de hade liksom en mer pessimistisk grundsyn på hur relationen mellan olika länder internationellt skulle hanteras, och de ville tillsammans föra in en mer liksom praktisk realism i USAs sätt att hantera omvärlden. Alltså mycket utav det som man ibland brukar kalla för realpolitik skulle få styra dem. Så idealismen ersätts av realism, och olika intressen skulle sättas i fokus istället för moral, och praktiska lösningar skulle prioriteras för stora visioner då. På utrikesplanet så handlar ju förstås väldigt mycket om att hitta en lösning på Vietnamkriget då. Nixon hade ju, som ni minns kanske, under valrörelsen utlovat det som man kallade för peace with honor. Och problemet med det här uttryckssättet var ju att han inte hade egentligen någon slags hemlig formel för Vietnamkriget. Och när han kommer till Vita huset är han ju på många sätt då lika bunden och baklåst som sina föregångare då. Tillsammans så försöker ju Nixon och Kissinger hitta en lösning för Vietnam som handlar om att de skulle vietnamisera konflikten så att säga. Och en sån här vietnamisering skulle ju innebära flera olika saker då. För det första så skulle man ju träna och utrusta sydvietnamesiska trupper i större utsträckning så att de kunde ta större ansvar och minska bördan då på amerikanska trupper i strid. För det andra så började Nixon också att dra tillbaka trupper då. Hösten 1969 hade 60 000 soldater kommit hem då, och 1972, om jag hoppar fram dit, så var det relativt få kvar då. Och när det var som flest amerikanska soldater i Vietnam då, som var 1969, så hade antalet varit uppe i 540 000 ungefär. Men 1972 så hade ju Nixon minskat det totala antalet ner till bara 60 000 då, så att säga. Nixon kunde ju också reducera den så kallade draften, alltså värnplikten, och till slut också 1973 avskaffa den så att armén i Vietnam enbart bestod av frivilliga. Och att minska antalet döda amerikanska soldater och avskaffa draften var ju något som på något vis också dämpade kritiken mot kriget ur vissa aspekter då, så att säga. Problemet var ju även att om det så att säga lugnade amerikanerna något på hemmafronten, så bidrog ju inte den här vietnamiseringen till att vinna kriget på plats, och man kommer liksom inte längre i sina förhandlingar med Nordvietnam då, som man håller i Paris. Så att det är ju inte en slags slutgiltig lösning på helheten då, så att säga. Och även om Nixon började dra tillbaka soldater 1969, så valde han och Kissinger också att eskalera kriget på ett annat sätt. Och Nixon tänkte inte ge upp Vietnam, han tänkte bara försöka avgöra kriget på andra sätt och så försöka skapa ett självständigt Sydvietnam då. För samtidigt som antalet marktrupper amerikanska dras ner då, så ökar ju Nixon och Kissinger flygbombningen dramatiskt. Och Nixon kallar ju själv sin strategi för The Madman Theory, där han liksom ville bomba Nordvietnam tills de insåg att kriget borde vara förlorat. Och Kissinger sa att han vägrade tro att en liten fourth rate nation som Nordvietnam inte hade någon form av, som han kallade för breaking point, alltså någon form av punkt när man inte klarar av bombningarna längre utan tvingas ge upp då, så att säga. Den här eskaleringen av bomber över Nordvietnam hjälpte dock inte, inte mer än annat än att det kanske snarare stärkte moralen hos fienden då. Och det dröjde inte så länge efter att Nixon tagit över Vita huset innan han i hemlighet också lät flygvapnet börja flygbomba militära baser i Vietnams grannländer, Kambodja och Laos då. Den amerikanska militären trodde att Nordvietnam tilläts använda de här baserna som avstamp för sina anfall mot Sydvietnam då. I april 1970 så annonserar Nixon dessutom att amerikanska landtrupper skulle korsa gränsen in i Kambodja för att rensa baser från fienden. Och även om offensiven beskrevs som framgångsrik så var det en begränsad framgång då. Vissa nordvietnamesiska baser förstördes men inte något som riktigt hindrade deras krigsinsats då. Långsiktigt var ju dock följderna förödande i Kambodja, för där var det ju ett skakigt styre som ytterligare försvagades och där 1 miljon människor flydde de här bombningarna till städerna, och det här är ju en utveckling som sen snarare skulle bana vägen för de här så kallade röda khmererna att ta makten och bedriva folkmord på flera miljoner människor under Pol Pots styre, så att här lägger sig ju USA i Kambodja på ett förödande sätt. Opinionsmässigt var också den här så kallade invasionen av Kambodja en katastrof, för om de inhemska protesterna mot Vietnamkriget i USA hade minskat något när Nixon började föra hem soldater, så innebär beslutet att invadera områden i Kambodja att protesterna förnyas över en natt, och att liksom sprida kriget vidare i Sydostasien till Vietnams grannländer var inte riktigt vad folk hade trott när Nixon då lovat peace with honor. Då tänkte man kanske inte sig ett expanderande krig då. I maj 1970 så började studenter protestera på college och universitet i landet över, och den här krisen förvärras ju också när 4 college-studenter dödades och 11 skadades allvarligt under en demonstration vid Kent State University i Ohio då, av trupper från Ohios nationalgarde som öppnade eld mot dem då, och de här bilderna är förfärade. Studenter ser sina vänner ligga döda på gatan, eldade ju på alla krigsprotester, och den här så kallade Kent State Killings som incidenten kallades blev ju inte mindre kontroversiell när det stod klart att ingen av de här dödade studenterna var några radikaler eller hade brutit mot lagen då. 2 av de här kvinnliga studenterna som mördats hade ju egentligen bara hamnat på fel ställe vid fel tillfälle och träffats av kulor när de var på väg mellan 2 lektioner då. FBI-utredningen beskrev den här skjutningen som unnecessary, unwarranted and inexcusable. Och det som också gör det kanske ännu mer sorgligt var ju också att nationalgardet som bestod av relativt otränade medarbetare eller medborgare på orten, alltså ni vet nationalgarderna härstammar ju liksom från den gamla milistanken från 1700-talet, och där var ju då liksom personer som ryckte in i nationalgardet som var vilka normala människor som helst, hade yrken som ekonomer och frisörer och butiksanställda eller vad som helst då, så att säga, och nu hade de liksom skjutit oskyldiga studenter. Efter Kent State Killings tvingades ju runt 250 000 olika campus och skolor att stänga tillfället, och protester rasade överallt då. I San Diego valde en student att till och med göra som de här munkarna gjort i Vietnam och hälla bensin över sig och tända på sig själv med en skylt där det stod "In the name of God, end the war". Och några andra studenter kastade sig över honom och lyckades släcka elden med sina jackor då, men han blev så pass allvarligt skadad att han dog dagen därpå efteråt ändå. Så Nixon, han reagerade lite som en trotsig tonåring som ville visa att han inte lät sig påverkas av protesterna, och i februari 1971 så lät han flygvapnet understödja en invasion av ännu ett grannland till Vietnam, den här gången då Laos då. Och vid den här tiden så började kritiken mot Vietnamkriget genomsyra många delar av USA, även inom politiken då. I kongressen var en majoritet så ilsken att man röstade för att dra tillbaka den här Tonkinbuktsresolutionen. Ni vet den här som hade gett president Lyndon B. Johnson lite så här väldigt fria händer att föra krig då, så att säga. Man drar tillbaka den här resolutionen och man övervägde till och med att dra in all finansieringen av krigsinsatser som riktades mot Kambodja och Laos då. Även pressen var på krigsstigen, och i juni 71 så publicerade New York Times de här så kallade Pentagon Papers. Det här är ju papper då som, eller dokument som läcktes till pressen av Daniel Ellsberg på Pentagon, och som handlade om en hemlig militär utredning som visade att staten i form av militären och den verkställande makten i form av presidenterna då, både Kennedy, Johnson och Nixon, inte hade varit ärliga och öppna med motiven till kriget och progressen av kriget och så vidare. Nixons administration försökte få publiceringen stoppad genom att hänvisa till landets säkerhet, men högsta domstolen ställde sig på pressens sida så att det här kom ju ut, och de här så kallade Pentagon Papers. Vid det här laget började också moral och disciplin bland amerikanska soldater i Vietnam då sjunka ganska rejält, och det fanns ju uppenbara enorma problem i armén på plats i djungeln då, där ledarmen av deserteringar, omfattade drogmissbruk, rasism, trots mot order, och i extrema fall till och med så att soldaterna dödade eller skadade sina egna befäl i djungeln. Och det brutala och närbrytande Vietnamkriget hade ju på något vis börjat brytit ner soldaterna och avhumaniserat dem och gjort dem liksom trubbade. Och det här i sin tur ledde ju till skandaler som kom till ytan i slutet av kriget. Och ett exempel är ju såklart den här massaken mot My Lai då, eller ja, Son My brukar man ju kalla det på svenska då, som är efter regionen snarare än själva byn då, som man kan se båda benämningarna då. Och befälet, löjtnant William Kelly, dömdes ju senare för att ha tillåtit över 100 obeväpnade civila att dö i den här byn då. Krigets spridning till andra delar av Indokina och våldet på hemmaplan, de här Pentagon-dokumenten och de här massakerna som Son My gjorde ju att 1971 så stod nästan 2/3 av det amerikanska folket bakom ett tillbakadragande från Vietnam. Nixon, han ville ju dock inte lämna omedelbart. Han trodde att en förlust i Vietnam skulle göra enorma skador mot landets trovärdighet i kalla kriget. Istället så lät han FBI och CIA och andra myndigheter att intensifiera sina försök att liksom börja misskreditera och trakassera krigsmotståndare och radikala grupper, och inte sällan med illegala medel. På plats i Asien blev kriget ännu mer intensivt och USA fortsatte att bomba Vietnam och Kambodja, och i mars 1974 så genomförde Nordvietnam en påskoffensiv då, den största sedan den här berömda Tet-offensiven 1968. Och även om Sydvietnam och USA stoppade den här offensiven så var det uppenbart att utan amerikansk hjälp så skulle inte Sydvietnam klara sig då. Nixon gav ju också klartecken till att bomba Nordvietnams huvudstad Hanoi och andra viktiga städer och hamnar, och han tänkte bomba dem mer än vad Lyndon B. Johnson någonsin gjort och skröt om att han var mycket tuffare än sin föregångare då. Samtidigt är ju Nixon inträngd i ett hörn här. Det börjar bli liksom viktigt att nå någon form av framgång och hitta någon form av lösning, eftersom det kommer ett presidentval 1972 där han gärna vill bli omvald då. Så Vita huset, de ökar sina ansträngningar till förhandlingar med Nordvietnam, och bland annat släppte Nixon på kravet att nordvietnamesiska trupper skulle dras tillbaka från Sydvietnam innan amerikanska trupper gjorde detsamma då. Henry Kissinger förhandlade i hemlighet med Nordvietnam i Paris, och den 26 oktober 1972, bara dagar före presidentvalet, så kunde Kissinger meddela att peace is at hand. Det visade sig ju dock vara lite för tidigt för att utropa då, kanske mer en valkampanjåtgärd än ett faktum då. Bara veckor efter att Nixons omval 72 så bröt förhandlingarna ihop igen då. För även om Nordvietnam och USA var överens så vägrade Sydvietnam att acceptera fredsplanen. Så att Sydvietnam krävde totalt tillbakadragande av nordvietnamesiska trupper, och Kissinger kunde inte få Nordvietnam att göra ytterligare eftergifter då. Den 17 december, dagen efter att förhandlingarna strandat, så inledde amerikanska B-52-plan de värsta bombningarna över Nordvietnam i allmänhet och Hanoi i synnerhet. Nixon hade den tro att enbart liksom en dramatisk demonstration skulle kunna få Nordvietnam att göra eftergifter. Och de här bombningarna drabbade ju mängder av civila offer. Dessutom förlorade faktiskt USA 15 stycken B-52, vilket kunde jämföras med bara ett enda plan tidigare under hela kriget då. Nixons bombningar, som kallades lite allmänt för julbombningarna, upphörde ju först den 30 december och fick ju väldigt stor kritik bland världssamfundet. Och en av de som verkligen kritiserade det här är ju vår egna Olof Palme då, som höll sitt tal om de här julbombningarna över Hanoi 72, där han jämförde med andra illdåd i historien. Har ni inte hört det talet så sök upp det såklart. I januari 1973 så återupptogs fredsförhandlingarna, och till slut så skrev samtliga parter under ett avtal att avsluta kriget och återinföra fred i Vietnam. Planen var inte speciellt annorlunda från det förslag som Lyndon B. Johnson hade haft 1968 eller från Kissingers förslag bara månader innan i slutändan då. Och den här fredsuppgörelsen i januari 73 gjorde ju liksom offentligt slut på USAs involvering i Vietnamkriget. USA lovade att skicka hem sina kvarvarande 25 000 trupper och Nordvietnam lovade att släppa ett antal hundra amerikanska krigsfångar, och för att inte helt tappa ansiktet så lyckades USA skriva in en tämligen värdelös paragraf där parterna i Vietnam åtog sig att hålla fria och demokratiska val i en enad nation då. För realisterna Nixon och Kissinger var det ju uppenbart att Vietnam var förlorat. Allt de hoppades på var ju att avtalet skulle kunna ge USA ett rimligt tidsintervall mellan att man hade dragit sig tillbaka tills dess att kommunisterna från norr hade erövrat hela landet. Och något tidsintervall som hade kunnat rädda USAs anseende uppstår dock aldrig. Amerikanska trupper hade ju knappt lämnat Vietnam förrän konflikten återupptogs. I Vietnam var ju uppgörelsen bara ett tillfälligt eldupphör innan kommunisterna återgick på offensiven då 75, och Sydvietnam bad än en gång om stöd. Och även om presidenten då i den här gången i form av Gerald Ford som hade tagit över bad om medel från kongressen så vägrade man, och det är därmed så kom det inget amerikanskt stöd då. I april 1975 så bröt nordvietnamesiska trupper in i Sydvietnams huvudstad Saigon, och bilder över hur personal från amerikanska ambassader och tjänstemän från den sydvietnamesiska regimen försökte fly med de sista helikopterna från amerikanska ambassadens tak var ju en kanske förnedrande sista bild av Vietnamkriget och det kaos som det skapat då, både där och på plats i USA. Vietnamkriget kostade USA ungefär 150 miljarder dollar i direkta kostnader och kostnader och mängder i indirekta då, pengar som hade kunnat gått till kriget mot fattigdomen och Great Society och sådana saker. 57 000 amerikanska soldater hade dött och runt 300 000 hade skadats då. Bland övriga soldater så var det ju också dessvärre väldigt många som var traumatiserade då. USAs självbild hade ju fått sig en rejäl törn i slutet på andra världskriget, som ju inte var så långt ifrån det här, hade USA förefallit liksom oslagbara då. Nu hade ju den här myten skingrats rejält då, eller den här bilden kanske man ska säga. Landet hade ju gått in i kriget väldigt självsäkert och egentligen då fått halta därifrån med svansen mellan benen då. Så Vietnamkriget förändrade USAs utrikespolitik på många, många sätt, och efter andra världskriget hade det funnits en, liksom en slags konsensus kring att aktivt motarbeta kommunismen utifrån den här, ni vet, den här domino-teorin, att faller en bricka så börjar många brickor falla. I början av 70-talet så gick istället debatten het om vilka lärdomar man skulle lära sig av det här Vietnam-fiaskot då. Kriget fick ju också enorma följder för liksom hela Sydostasien som region då i sin helhet. Vietnam blev ju ett kommunistiskt land och Saigon döptes om till Ho Chi Minh City då. Samtidigt så, som jag sa innan, kunde de här brutala röda khmererna ta makten i Kambodja då. Så notan för Vietnamkriget blev ju hemskt då. 1,2 miljoner vietnamesiska soldater hade dött och dessutom enormt många civila då, även i Kambodja och Laos. Vietnam var ju förstört och skulle ju inte hämta sig ekonomiskt förrän på 1990-talet i princip.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För Nixon så var ju Vietnamkriget en plump i protokollet för hans övriga utrikespolitik. Han var ju från start ambitiös som vi sa och hoppades ju kunna spela en viktig roll i världspolitiken och kalla kriget med målet att skapa en ny världsordning. Och på vissa områden så var han ju ganska framgångsrik. Nixon baserade ju tanken på en ny världsordning utifrån sin övertygelse om att liksom världen var väldigt bipolär mellan liksom de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Att den bipolära världen inte längre stämde då. Istället menar Nixon att världen var multipolär där flera andra makter växte starka då, som Japan, Kina och ett Västeuropa som hade återhämtat sig från andra världskriget och börjat samarbeta i form av Kol- och stålunionen som kom 1958, sen senare då EG 60, 1967 då. Nixon såg ju såklart att USA skulle vara den ledande supermakten, men han ville liksom förbättra relationerna med både Sovjetunionen och andra makter då, så att det inte bara var fokus på Sovjetunionen. En fördel som Nixon hade i sitt utrikespolitiska agerande var ju att han hade ett ganska långt facit av att vara en tuff antikommunist. Han hade ju till exempel blivit väldigt folkligt hyllad av den här bilden då han som vicepresident såg ut och läxa upp Nikita Khrushchev på 50-talet. Och de konservativa i USA hade ju väldigt högt förtroende för Nixon. Han kunde ju med det här stödet i ryggen tina upp relationerna med kommunistiska länder som Sovjetunionen och Kina utan att tappa legitimitet på samma sätt som kanske då en liberaldemokrat hade kunnat. Då. Grunden i Nixons utrikespolitik var ju att Sovjetunionen var starka militärt men svaga ekonomiskt och med då en farlig granne i form av Kina. Sovjetunionen och Kina skulle därför liksom spelas ut mot varandra tänkte Nixon då. Nixon och Kissinger började med att spela ut som man kallar för Kina-kortet då. I juli 1971 så skickade Nixon iväg Henry Kissinger på en hemlig resa till Peking, eller Beijing kanske man ska säga. Och kort därefter så annonserade ju Nixon till en relativt överraskad värld att han själv personligen skulle besöka Kina då. Och det här var ju verkligen en kursändring får man säga då. Ända sedan den här Chiang Kai-sheks regim föll i Kina då 1949 så hade USA behandlat världens mest befolkningsrika land Kina som att det inte existerade. Istället hade USA erkänt den här exilregeringen på Taiwan då, som det legitima kinesiska styret. Då. Nixon och Kissinger såg i mellantiden en möjlighet att förbättra relationerna med Kina och såg på landet som en möjlighet att kunna liksom balansera upp Sovjetunionen och att ha de här två kommunistiska makterna att spela ut med varandra. Och tajmingen var ju bra då, den här månghundraåriga fiendskapen mellan Sovjetunionen och dess föregångare Ryssland och Kina hade blivit rejält frostig när Kina testade sin första atombomb 1964 och sen var det en hel del gränsdisputer mellan Kina och Sovjet under våren 69. Så Nixon och Kissinger beslöt sig därför för att bryta den här internationella isoleringen av Kina då. Och med USAs stöd så såg FN till att erkänna den kommunistiska regimen i Peking som officiella representanter i säkerhetsrådet istället för Taiwan då. Kina erbjöd sig en hel del amerikansk teknologi och kapital och varor och så vidare. Och det här banade då vägen för Nixons historiska besök i Kina då i februari 1972 där han hade med sig ett stort koppel av media för rapporteringen. Och det här mötet blev ju en stor framgång för Nixon. Relationerna mellan USA och Kina förbättras ju betydligt och även om USA inte formellt erkände det kommunistiska styret så inleddes diplomatiska relationer på lägre nivå då. Parallellt så förbättrade ju också Nixon relationerna med Sovjetunionen så att han ska ha så att säga lika goda relationer med den andra makten då. Nixon trodde ju att USA och Sovjetunionen uppnått någon slags jämnvikt militärt och istället för en kostsam upprustning så skulle man fokusera på någon slags fredlig ekonomisk konkurrens istället då. Den ekonomiska aspekten var ju viktiga för båda supermakterna vid den här tiden. I USA började ju många via kritik mot Vietnamkriget ifrågasätta att så mycket pengar behövde gå till kalla kriget och militären. Och även Sovjetunionens ledare Leonid Brezhnev hade ju tagit över en väldigt stapplande ekonomi och var i desperat behov av varor och kapital från västvärlden då. Och det här initiativet till upptining mellan supermakterna brukar ju beskrivas med det franska ordet detent. Nixon hade ju flera förhoppningar om det här med detent och upptining. En var ju att minska risken för kärnvapenkrig då. En annan hade tydlig koppling till Vietnam då, att Sovjetunionen skulle pressa Nordvietnam till en fred då. Och en tredje förhoppning var att försöka undvika ytterligare krig i tredje världen, att det skulle bryta ut då som liknande Vietnamkriget. Och 1971 så lyckas då diplomater länderna emellan att bana vägen då för att länderna ska ingå det första så kallade SALT-avtalet, alltså Strategic Arms Limitation Talks, som det står för, alltså att begränsa kärnvapen på något sätt då. Och avtalet innebar ju att båda länderna tog på sig vissa begränsningar i när det gäller atommissiler då. Och det här gör ju att de båda supermakternas ledare också kunde göra besök hos varandra då. 1972 så reste Nixon och Kissinger till Moskva och medföljde också First Lady Pat Nixon. Och Nixon blev då den första presidenten någonsin att besöka Moskva och den andra någonsin att besöka Sovjetunionen. Franklin Roosevelt var ju först ut där så att säga. 1973 gjorde sen Sovjetunionens ledare då Brezhnev ett officiellt besök till Washington. Stabila relationer med Sovjetunionen och Kina var ju framgången för Nixon. Men som bakslaget i Vietnam visade så var det ju ofta under det här kalla kriget åren som länder i tredje världen drog in USA i olika typer av problematiker. Då. Nixon och Kissingers policy mot tredje världen var ju att försöka bibehålla en slags status quo och försöka och med mindre insatser undvika att USA drogs in djupt i något mer problem då på samma sätt som det hade skett i Vietnam. Då. Presidenten lanserade 1969 en ny doktrin som brukar kallas för Nixon-doktrinen. USA skulle säkerställa fred och försvar då för alla vänner och allierade i världen, men det huvudsakliga ansvaret skulle alltid behållas av länderna själva då, så det är ju ett slags tydligt eko utifrån stödet till Sydvietnam där USA liksom tagit över lite för mycket då så att säga. I praktiken så innebar ju Nixon-doktrinen att USAs intresse för att lägga sig i konflikter i tredje världen minskade något. Man lättade lite på den här domino-tanken då. En orsak bakom det här minskade intresset var ju också att allt fler i USA började visa förakt mot FN där den tredje världen började få allt större inflytande i takt med att antalet länder ökade då via olika självständighetsrörelser då. Cyniskt nog så innebar ju också Nixon-doktrinen ett slags sökande efter stabilitet. Att USA i många fall av praktiska skäl övergav den här rollen som fanbärare för internationell frihet och istället gav stöd för auktoritära regimer som utmanades av inhemska uppror eller vänsterkrafter. Stöd gavs till ledare och regimer i länder som Iran, Filippinerna och den djupt rasistiska regimen i Sydafrika då. Ett sånt exempel är ju Chile då. 1970 så använde CIA amerikanska pengar för att hjälpa regimen att motstå en kommunistisk utmaning. När den marxistiska kandidaten Salvador Allende kom till makten via öppna demokratiska val så började USA ge pengar till oppositionen då. Kissinger sa, I don't see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people. Och med USAs stöd i ryggen så tog 1973 då en militär junta makten från Allende och som då mördas. Och USA etablerade vänskapliga relationer med den här nya regimen under general Augusto Pinochet. Trots att det var en av de mest avskyvärda regimerna någonsin i Latinamerika då. Även i Mellanöstern så revideras USAs positioner med Nixons nya inriktning då. När Egypten och Syrien anföll Israel i oktober 1973 så lyckades Israel än en gång hämta sig från anfallet och trycka tillbaka motståndarna. Och den här motoffensiven mot Egypten innebar ju att man invaderade den här Sinai-halvön då. Och i det här läget så gick USA in rejält och pressade Israel att gå med på ett eldupphör då. Bakgrunden berodde ju en hel del på USAs beroende av arabisk olja då. Ett kort embargo mot USA 1973 hade visat hur sårbart USA var och blev liksom en försmak för senare händelser då. Så de här händelserna i tredje världen då, Latinamerika, Mellanöstern visar ju att det fanns begränsningar i Nixon och Kissingers realism då. Deras praktiska utrikespolitik utan grund liksom i moral och idealism kunde bidra till både framgångar och misslyckande. Och detsamma kan man väl säga gäller Nixons inrikespolitik som vi ska kika på i nästa avsnitt då. Trots de här stora framgångarna i relationerna med Kina och Sovjetunionen så skulle ju Nixons arv kanske präglas mest av Vietnamkriget. Och när kriget var slut 1974 så ville de flesta amerikaner bara glömma Vietnam. Vid det här laget ville nog de flesta helst glömma Nixon med då, efter Watergate-skandalen. Men det ska vi prata mer om några avsnitt fram då. Men då har vi tittat lite grann på Nixons utrikespolitik då. Nästa avsnitt ska vi titta lite grann på inrikespolitiken då, hur Nixon jobbar mot den så kallade tysta majoriteten och hur han får kämpa med någonting som kallas för stagflation då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.